Det är måndagen den 11 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Ska Sverige och resten av Europa sluta importera rysk olja och gas? Bör Sverige gå före andra EU-länder med att göra det? Och kan EU som helhet egentligen stänga igen den ryska energikranen utan att drabbas allt för hårt, eller så att vi drabbas hårdare än det skulle drabba Putin? Det ska vi prata om i dagens podd med två gäster som har lite olika syn på saken, nämligen Arvid Ålund som är ledarskribent på Dagens Nyheter och Peter Wennblad som är ledarskribent hos oss på Svenskan. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jag uppmärksammade ju att ni hade ett litet mellanhavande på Twitter och ni har båda skrivit texter om detta. Så jag ska bara dra kort bakgrunden till era positioner. Energisvält är ett dåligt sätt att vinna krig. Så löd rubriken hos oss på Svenskan när Peter Wennblad skrev i förra veckan. Och då var det då, bakgrunden var då förstås då att det ryska överfallet på Ukraina har fått väldigt många, bland annat Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, att kräva omedelbart stopp för all rysk olja och gas. För olja och gas är som bekant väldigt viktiga exportvaror för Putins Ryssland. Och då är också Peter att ett snabbstopp för rysk energi skulle varken gagna den europeiska sammanhållningen eller förbättra möjligheten till att stärka vår militära förmåga. Och då svarade Arvid på DNs ledarredaktion lite kort att ja, under rubriken Svenska Dagbladet bör spola defatismen, som menade du Arvid att enskilda länder bör gå före för att sätta press på andra och att Ryssland är så beroende av sin gas- och oljeimport att det vore ett hårt slag mot den ryska ekonomin att sätta stopp för den helt enkelt. Mm. Jag tror ju att det här är en fråga som engagerar många och många är, precis som jag, genuint kluvna inför dem. Jag har väldigt lätt själv att ta till mig båda eras resonemang, så därför tänkte jag att vi idag ska försöka ta er lite ytterligare på tempen. Jag tänkte, vi ska börja med dig Peter. Du vill inte stoppa rysk energiimport bara från en dag till en annan. Bara kort, varför inte?
Ja, men jag tror det är viktigt här att hålla isär att det finns liksom, det är flera olika frågor här. Det är frågan om liksom, Europa som helhet ska införa ett omedelbart stopp för rysk olja och gas. Så finns frågan om Sverige ska göra det och liksom gå före. Jag har egentligen inga starka synpunkter på huruvida Sverige snabbstoppar importen av rysk olja och gas eftersom vi inte är särskilt beroende av det. Vi använder väldigt lite både rysk olja och rysk gas. Och jag har heller inga synpunkter på att Europa gör sig oberoende av rysk olja och gas. Men jag tror att det måste få ta lite tid. Därför att beroendet är så pass stort i vissa länder. Och jag är rädd för att ett snabbstopp för rysk olja och gas skulle innebära liksom så stora politiska inre konflikter i det europeiska samarbetet. Eftersom det finns olika syn på det här. Och det finns risk för så pass stora så här, ekonomiska och sociala konsekvenser via snabbstopp. Alltså framförallt för Tyskland att det riskerar att bli en pyrrseger.
Mm. Så för dig framstår alltså alternativet att EU varje dag pumpar in miljarder euro eller vad det nu är i den ryska krigsekonomin. Det framstår som det bättre av de två alternativen helt enkelt.
Du ställer så jobbiga alternativ mot varandra. Men ja, alltså en handelsrelation mellan två länder är ju alltid vad jag säger, till en ömsesidig nytta. Mm. Det vill säga om vi vill göra någonting som skadar Ryssland i det här fallet så kommer vi också skada oss själva. Det är liksom ofrånkomligt. Frågan är liksom, står den skadan liksom är den större eller mindre än den skada vi åsamkar Ryssland? Och jag tror att i det korta perspektivet så riskerar vi att skada oss själva mer därför att vi riskerar hela den här europeiska enheten som har varit så viktig här under krigets första en och en halv månad. Alltså Europa har ju visat upp en enhet som vi inte har sett på. Det är som att vi har återuppfunnit oss själva. Jag tycker man liksom redan ser att med den här energidiskussionen om hur vi ska förhålla oss till rysk energi att nu börjar vi vända oss inåt igen.
Liksom. Okej, okay. Men vi återkommer till den där med enheten. Jag tänker, vi släpper in Arvid här. Vad tycker du om Peters resonemang? Varför är det fel?
Utan att på något sätt förringa de potentiella konsekvenser som Peter nämner, för att han har helt rätt i det, och det har jag skrivit också, att konsekvenserna kommer att bli mycket kännbara, så är min väldigt liksom, fasta hållning att vi borde stänga av gasen så snabbt det bara går. Det gäller i Sverige, mest av symboliska skäl, men det gäller framförallt då Europa och det gäller Tyskland. Av precis som att säga, motsatt skäl till vad det Peter säger. Men vi kan ju gå in på det. Jag anser att själva premissen som Peter för fram är fel. När jag tittar på de bevis som finns, eller de belägg som finns, eller vad man ska säga, så tycker jag att det finns mer fog att tro att det skulle slå mer mot Ryssland än mot Europa, och det är därför jag tycker att det är rätt sak att göra. Av praktiska skäl, men jag anser också att det är rätt att göra av principiella moraliska skäl.
Men det är intressant att du ändå då, så att du tycker sakförhållandena talar för att det helt enkelt skulle drabba Ryssland hårdare, skulle drabba Europa och därmed så att säga bidra till att det här fruktansvärda kriget i Ukraina tar slut fortare.
Ja, det är att dra väldigt långt, eller dra det väldigt långt. Men det jag säger är att, som jag läste Peters text, så är premissen att det är dumt att gå i krig, eller så att säga föra krig ekonomiskt, om man inte är ganska säker på att man så att säga tjänar på det. Och eftersom slutsatsen där var att det kommer slå mer mot oss än mot dem, så borde vi inte göra det. Jag är tämligen säker på att det skulle slå mer mot dem än mot oss. Därmed är det inte sagt att det inte kommer att få väldigt kännbara konsekvenser, framförallt i Tyskland och Italien, vilket i sig är en stor sak. Italien talar man inte så mycket om. Men återigen, jag upplever att det spelas upp på ett sätt, kanske de konsekvenserna, eller att Peter spelade upp konsekvenserna och spelade ner dem i Ryssland, där jag så att säga resonerar tvärtom. Men det är väl det vi kan gå in på.
Men då skiljer ni er alltså i en analys av sakförhållandena, vilket var intressant. Ska bara Peter kort få kommentera detta?
Med risk för att göra den här podden mindre laddad och inte lika festligt bråkig, så är det så i slutändan, så tror jag och Arvid landar i lite olika bedömningar. Som jag sa i början, självklart ska Europa göra sig oberoende av rysk energi. Jag har länge tyckt att vi inte borde alltså, det är en slutsats vi borde ha dragit innan vi gjorde oss beroende av den. Men här och nu så tror jag liksom att priset riskerar att bli för högt om vi gör det väldigt snabbt. Och jag tror att det går, alltså så här, det går att snabbt dra åt gaskranarna. Men det finns fortfarande ganska goda förutsättningar för Ryssland. Den ryska krigskassan tar liksom inte slut i övermorgon för att vi rör åt kranarna imorgon, utan det finns pengar för att bedriva det här kriget en ganska bra stund framöver.
Arvid, vill du svara någonting direkt på det?
Jag tycker att det är ganska egentligen självklart om man tittar på siffrorna. Jag tror att vi pumpar in motsvarande 350, ser jag rätt på siffrorna nu, är det 350 miljoner dollar. Det är i alla fall en jävla hiskligt massa pengar som vi pumpar in varje dag i så att säga, den ryska ekonomin. Det vi har gjort hittills, det vill säga de sanktionerna som väst har infört mot Ryssland, och det är liksom de vi ofta pekar på när vi säger att vi står väldigt enade, så här, det är ju i praktiken att vi har infört någon sorts näringsförbud för väldigt många ryska banker, men långt ifrån alla, även om de blir fler och fler. Och det slog man väldigt stort på i början, eller hårt på i början, tills det visade sig att det finns väldigt många kryphål, och sen så är det då framförallt centralbanken, att man har fryst deras tillgångar. Det är framförallt amerikanerna som har gjort. Det handlar om nu till i princip 100% är gasen. Det är där de får sina pengar. Och de pengarna, jag tror att någon räknade ut att de två första månaderna, januari, februari, så var det 20 miljarder dollar ungefär som Kreml fick in bara på europeisk gas. Ofattbara summor som vi så att säga fortfarande pumpar in. Det är klart att det har enormt stort värde för ryssarna. Och gör det möjligt för dem att bedriva det här kriget på ett sätt som de annars inte hade kunnat. Alltså det här är bottenplattan för det som återstår av den ryska ekonomin. Utan, menar, hade vi tagit bort det här från dem, då hade det börjat se illa ut på riktigt. Menar, du har redan, för BNP beräknas sjunka med 15% i år eller så. Det är väldigt mycket, men det skulle kunna vara betydligt mer. Och jag tycker att vi bör göra allt som går.
Mm. Men bra, men då vet vi i alla fall att vi huvudsakligen är oense om vissa faktiska förhållanden. Är det någon av er som liksom vill utveckla ert resonemang till varför ni har landat i bedömningen av sakförhållanden? Att de, varför, så att säga, Peter, du blir beskylld för att vara defatist här, men att du ser lite mer negativt på möjligheten att besegra Ryssland ekonomiskt, och Arvid, du ser lite mer optimistiskt på det. Så kan man väl sammanfatta det. Är det någon av er som skulle liksom vilja utveckla varför ni har landat där ni har landat?
Så här, om man tittar på Europa, så är det, tysk, jag tror att gasen står för ungefär en jävla massa siffror man ska ha i huvudet nu, men jag tror att den står för 25% av den totala, om det är värmen eller någonting, i Europa, men det är i alla fall 50% av tyskarnas gas. Om man tittar på de bedömningar som har gjorts, inte av den tyska regeringen, som ju såklart har skäl att göra en större sak av det här än vad andra har, om man tittar på bedömningar som har gjorts dels av tyska ekonomer, det är som Goldman Sachs, tror jag att det är, ECB. Bedömningen man gör är att det rör sig om ungefär 0,5% till 3% fall i BNP. Det är siffror som är mindre än vad den tyska ekonomin krympte under pandemin eller 2020. Man ska såklart liksom då ha klart för sig att det är ett mycket större ingrepp på sikt såklart att stänga av gasen än den, så att säga, utbuds- och efterfrågechock som pandemin innebar, eftersom den gick över ganska fort. Men även om du bara säger att du gick dubbelt, de högsta siffrorna jag har sett är 6% av BNP. Ställ det i relation till liksom det vi såg under pandemin. Jag tror att det är viktigt att man tar de här bedömningarna. Visst, den ska man alltid ta dem med en nypa salt, för det är otroligt svårt att förutspå framtiden i ekonomiska modeller och så också. Men att på något sätt liksom dra till med att det här kommer att innebära energisvält, massvält, liksom fattigdom. Jag ser inte beläggen för det, och om någon annan har de källorna och liksom beläggen som pekar på det, så är jag villig att lyssna. Men det gör att det jag gör min bedömning på är den data som finns att tillgå. Och när det gäller Ryssland då, som så att säga i andra sidan av myntet, där är ju Peters argument, två argument. Det är dels att de kan trycka rubel, vilket de jättegärna får göra för min del. Inflationen är redan 15%, och jag har väldigt svårt att se att det är en bra lösning på sikt att försöka täcka upp bortfallet i gasintäkter genom att trycka upp egna pengar i den ryska ekonomin som ingen har förtroende för. Jag tror att det kommer leda till hyperinflation ganska fort. Och det andra är då att ja, det finns möjligen andra avsättningsmarknader som de skulle kunna styra om mot. Men var då? Jag menar, Kina, men där har man har ledningar som går till Kina, man bygger fortfarande ledningar som inte är klara. Så där. Jag ser helt enkelt inte att man skulle kunna styra om. Och som någon påpekade, om det hade varit så att Putin hade kunnat göra det, då hade han förmodligen stängt av gasen. För att han har uppenbarligen och såklart väldigt stora skäl att fortsätta exportera den, just för att han får in pengar. Så att jag försöker göra en så att säga faktabaserad bedömning jag kan, och jag ser inte bevisen för det Peter hävdar.
Peter, nu fick du en riktig makroekonomisk bredsida här.
Ja, men precis. Och ärligt talat, även om jag nu hade en del liksom försök till ekonomiska resonemang i den här texten, så i ärlighetens namn så tycker jag att det här är kanske den typ av situation där, vad säger, ekonomiska skrivbordskalkyler lämpar sig som sämst för politiken, alltså som grund för politiska beslut. Alltså om vi liksom ska konkret se vad det här handlar om, om vi tar det i Tysklands fall, om man får ett liksom snabbt och stort bortfall av energi. Det är inte bara så att ja, de kan vrida ner värme, att man vrider ner värmen en grad hemma och släcker några lampor så är det här löst, utan de kommer drabbas av en liksom akut energibrist. Så enligt den tyska liksom nödplan som har lagts fram, där man då själv säger, den tyska regeringen, som kan då tilläggas delvis är miljöpartistisk, ett snabbstopp skulle innebära att man går upp på den högsta nödnivån. Och då är det alltså då sätter man igång nöddrift av hela det tyska energisystemet och en storskalig energiransonering. Och i det fallet, så som den tyska lagstiftningen är konstruerad kring de här frågorna, så är det egentligen samma princip som om Sverige skulle börja energiransonera, nämligen att stora industrier får stänga ner verksamheten enligt ett rullande schema. Och det får riskerar naturligtvis att få, och det, å ena sidan kan man säga, ja men det är bara X eller Y i BNP, men liksom i verkligheten så innebär det att massor av människor får gå hem från arbetet, du får liksom riskerar att få stora det som kallas för liksom pisksnärtseffekter, alltså att det här fortplantar sig genom hela ekonomin. Och den liksom tyska staten måste sätta in liksom enorma stödåtgärder som de möjligen har råd att göra. Alltså den tyska ekonomin är stark, men du tar väldigt stora politiska och sociala risker, och den tyska regeringen har ju liksom själv varnat för att det här kan leda till socialt sönderfall som den ansvarige ministern så.
Jag ska bara kort, så att lyssnarna som säkert har lika dålig koll på som jag på de exakta siffrorna. Det är ju så att det är ungefär 22%, den EU:s energimix som man då talar om, det bestod till 22% av naturgas 2019. Av den kommer ungefär 40% från Ryssland, så det är ungefär de siffrorna vi talar om. Gå tillbaka till Arvid här. Peter pekar på att det är riskfyllt att, även fast man kanske kan beräkna att minskningen i ekonomin kanske inte blir så jättestor, så får det stora effekter som kan bli svåröverblickbara. Det kan få sociala och politiska effekter också. Vad tänker du om det argumentet?
Att han har rätt, men det skiljer sig inte från någon annan ekonomisk chock. Det är klart att de här studierna och beräkningarna som görs försöker ta med så mycket av det här som möjligt i beräkningen. Och det, jag menar, säga, om du har ett BNP-fall på 6%, så är det klart att det är ju bara en återspegling av en enorm chock mot ekonomin. Så precis allt det Peter säger stämmer ju. Det vi inte vet är vilken utsträckning det stämmer. För där gör man olika bedömningar. Men jag menar väl att Peter drar på vad den tyska regeringen säger. Oavsett om den är miljöpartistisk till viss del eller inte, så är det klart att en sittande regering som fattar ett beslut som slår väldigt hårt mot den egna befolkningen ekonomiskt inte är särskilt sugen på att göra det. Men det förtar ju inte det faktum att en ekonomisk chock är en ekonomisk chock, och ingen har hävdat något annat än att det här är en väldigt stor ekonomisk chock. Men återigen, alltså, det finns några saker jag skulle vilja invända här också. Det är att det här säger man egentligen alltid tills det händer. Vi hade aldrig kunnat räkna, alltså siffrorna som vi såg när pandemin slog till, framförallt 2020, alltså de var ju hisnande, helt historiska, och de slog mot hela världen på en gång. Hade man sagt det innan så hade folk inte trott på en. Liksom. Jag läste något exempel, var det Economist för helgen eller någonting, men jag vet, intressant jämförelse också, att under andra världskriget så höll man också alltid på och sa så här, att det är omöjligt att tänka sig, både när det gällde vad man kunde göra och vad man inte kunde göra. Att liksom, det är flaskhalsar och det är olika saker. Och sen så visar det sig att marknaden på något sätt löser det där snabbare än vad man tror i alla fall. I det fallet tror jag att det var att amerikanerna byggde 3000 stridsplan 39 och trodde att de kunde bygga dubbelt så många eller något. Och sen när kriget var slut hade de byggt 300 000. Det är bara liksom det här att det kanske går lite mot det Peter säger, att nej, det är svårt att göra bedömningar, men det går ju åt båda håll. Det vill säga, det betyder ju inte att det nödvändigtvis kommer bli mycket värre än vad man räknar med. Det kan också gå åt andra hållet.
Mm. Peter, en fråga. Du vidareutvecklade ingenting om den ryska sidan där. Arvid hade tankar om det också. Är det någonting du vill fylla i där att du inte håller med om? Eller?
Alltså hur de skulle drabbas eller hur de skulle hantera. Ja, alltså nu var inte det någon bärande del av mitt resonemang i artikeln. Men så här, att finansiera krig genom att trycka pengar har ju ryssarna gjort förut. Alltså, Tjetjenienkriget så gjorde man ju delvis, alltså det bedrevs ju i bedrevs ju delvis under en tid när den ryska staten liksom var helt bankrutt. Mm. Och där det var sättet att hålla kriget igång rent ekonomiskt.
När det gäller gasen, då finns ju så att säga infrastrukturen på plats. Det pumpas ständigt in gas i den europeiska ekonomin. Alltså, det är ju snarare som en fast venport så att säga, där the good stuff kan flöda in i blodomloppet. Det är liksom enskilda små nålstick, att man ibland tar sig en sil med någon enskild tanker som kommer då, utan det är verkligen hela tiden. Det har ju den tyska ekonomin byggts om för att göra efter energivände, så var det ju så att man förlitade sig mycket på naturgas. Och det är ju svårt att förändra, tänker jag.
Ja, nej men absolut. Och Arvid har ju rätt i att det är ju svårt för Ryssland att få alternativ, alltså avsättning någon annanstans, framförallt på gasen eftersom den då leds i pipelines och de går västerut. Men delvis kan man ju kompensera det genom att när priserna stiger så kan man sälja en mindre mängd till ett högre pris.
Det är precis så Putin har gjort i flera år. Det vill säga att han har mixtrat med den och dragit ner på utbudet så att priserna ska stiga. Det gjorde han ju höstas och så också jättemycket. Men det är en aspekt här som jag skulle vilja lyfta som jag tror försvinner. Jag tycker inte att den ska vara avgörande, för jag är en pragmatisk person och jag tycker att det som liksom funkar ska vara vägledande generellt. Men det är intressant ändå just att liksom hur man pratar om det här, och det lyser ju igenom i Peters text och så här, att det här skulle slå väldigt hårt mot Tyskland och så. Men så om man jämför med hur det såg ut under eurokrisen framförallt, där man då beslutade på EU-nivå, framförallt Tyskland, att de länder som hade så att säga gjort bort sig, eller man anser hade så att säga levt över sina tillgångar och fattat beslut som var dåliga, de var tvungna att betala priset för det av någon sorts moral hazard skäl, det vill säga att om man inte betalar priset för vad man har gjort tidigare så gör man om det. Det var ju liksom tanken. Så. Jag ser egentligen inte hur det här skiljer sig så mycket från det. Alltså, Tyskland har i bred politisk enighet så har man fattat beslut om att avveckla kärnkraften och bygga ut beroendet av rysk gas. Man har gjort det på premissen att det kommer att leda till att ryssarna blir liksom snälla och fredliga. Nu visar det sig att det inte fungerar. Det är ju ett demokratiskt fattat beslut, fattat av både kristdemokratiska och socialdemokratiska regeringar. Helt öppet och med någon sorts insikt om vad det kan innebära. Man vet att Putin har kunnat stänga av gasen. Så här, ändå har man valt att förlita sig så mycket på det som man har gjort. Det finns ju någon sorts aspekt av att man liksom, ska man inte ta ansvar för sina egna handlingar? Och jag lyfter det här som någon sorts sidoaspekt. Jag tycker inte att det är skäl nog att stänga av gasen. Hade jag gjort en helt annan bedömning av hur det ser ut i praktiken, så hade jag inte liksom sagt att nu ska tyskarna jävlar mig få stå till svars. För det drabbar oss alla. Så här. Men jag tycker att det är intressant att man lyfter de här argumenten, att det kommer så slå så hårt mot ekonomin och så. Så resonerade man ju inte när det handlade om Grekland 2011, 2012 och sådär.
Men här tycker jag att det finns en avgörande skillnad. Alltså under eurokrisen och vad säger, de misskötta EU-ekonomier som var på väg att starta hela unionen i fördärvet. Där fanns det ju en lång historia av att de här länderna hade vad säger, brutit mot gemensamma EU-överenskommelser om hur ekonomin skulle skötas. Alltså hur
stora men det gjorde ju tyska, framförallt fransmännen har gjort det sedan 1977. Innan Macron, de har gått med kroniska budgetunderskott sedan innan Macron var född. Så att det beror rätt mycket på vilket land det är som bryter mot de här reglerna. Det är klart att om Grekland gör det...
I det här fallet så är det ju så att absolut har funnits synpunkter på vad säger, den tyska energivände och att man har valt gasen som man säger. Man ska tänka på också så här, att gasen är ju tänkt att vara någon slags övergångslösning. Alltså från tidigare så var ju Tysklands viktigaste energikälla kolet. Mm. Och där man då valde gasen istället för att kunna minska sina klimatutsläpp, men till priset av beroende av Ryssland. Ja, men det har ju funnits synpunkter på det, men i grunden så har det inte varit några våldsamma protester mot det tyska vägvalet. Det har framförallt kommit från längre västut, alltså från USA.
Mm. Ja, amerikanerna har varit supertydliga och andra länder har gjort andra val, inklusive vi. Och fransmännen, som visserligen är så pass stora att de importerar mycket ändå, men jag menar, de har inte stängt av kärnkraften till exempel. Men där tror jag att vi alla är överens om att det är ett hiskligt strategiskt misstag. Så här. Men jag vill bara, återigen, förlåt André, men jag vill bara säga det här, att jag tycker inte att skillnaden är särskilt stor. Det vill säga att man har fattat de här besluten, man vet vilka risker man har haft att göra med, om man har gjort det ändå. Det är intressant att det på något sätt försvinner liksom helt. Mm.
Ja, men jag är med på det. Det är en god aspekt som du för fram där. Och det, jag förstår helt enkelt vad du menar. Att den har kanske då tonats ner på ett sätt som inte är helt. Men jag tänkte att vi ska försöka gå vidare. Nu har vi pratat väldigt mycket om vad man borde göra. Jag tänkte att vi ska bara ha våra åsikter om vad som faktiskt är möjligt att göra. För vi har varit inne lite på det här med att den europeiska sammanhållningen och att Europa på sikt då bör ändå... Är det överhuvudtaget realistiskt att ens tro att Europa i närtid skulle kunna bestämma sig och säga att nu stänger vi av gasen och framförallt gasen då? Vad tror du, Arvid?
Absolut, men det hänger på tyskarna. Mm. Så det är tyskarna som avgör det.
Ja, men hur realistiskt är det att tro att de kommer att fatta det beslutet?
För min del började det här med att, jag vet inte om det var ungefär när Peter skrev sin text, men... försöka förstå hur den inhemska opinionen ser ut, och där finns det ju tecken som tyder på att den är ungefär 50-50 och stiger. Vissa till och med talat om 70%, det vill jag inte riktigt tro på. Men alltså att det finns av naturliga skäl såklart en stark inhemsk opinion för att stänga av gasen av moraliska skäl. Till skillnad från eurokrisen som var någon sorts självpåtagen kris. Så är ju det här, om det är någon gång det finns skäl att faktiskt göra det, vilket flera före detta tyska politiker har påpekat så också, är ju att då är det ju nu man ska göra det. Det finns ju ett moraliskt imperativ här också som är uppenbart, och folk vill inte bidra till det. Det är ju ganska självklart.
Okej, okay, så du tror att det ska vara möjligt. Vad tror du, Peter?
Ja, jag har väl egentligen samma inställning här som jag har i alla sammanhang när jag granskar politiken. Och det säger... Jag tror på lösningar när jag ser dem, och i det här fallet så har jag fortfarande inte sett det. Alltså EU har ju nu en gemensam plan för hur man ska kunna minska beroendet av rysk energi med 2/3 till årsskiftet 22-23. Och redan den planen, alltså så här, jag älskar ambitionen, men redan den planen innehåller ju ganska mycket fromma förhoppningar om hur, jag har inte sett liksom en lösning på det här som jag tycker ser realistiskt ut, jag har inte sett någon lösning som inte bygger på att man måste drastiskt minska sin energiförbrukning, och det är svårt, det är jättesvårt.
Men där är vi ju helt överens. Alltså jag är fullständigt medveten om att det här kommer att innebära ransoneringar och recession. Dessutom i ett läge när liksom Kina kämpar med omikron och USA kommer att höja räntan till 3% inom ett år. Det är en enorm smäll, men det går och det kommer att gå. Och jag håller absolut inte för omöjligt att det kommer att ske. Fortsätter Putin göra det han har gjort, och vi ser ju tecken på att det är precis det de gör, de bedriver någon sorts folkmord nu, så kommer vi inte ha något val, och det kommer inte att slå ut den europeiska ekonomin. Och förlåt mig, men så här, Le Pen fick 23% igår. Det är möjligt att hon får ännu mer om vi stänger av gasen, men det är inte så här att det är inte liksom en perfekt kausalitet mellan det här och att folk blir missnöjda. Men det är massa faktorer som vi inte kan avgöra. Vi måste avgöra, är det värt det att stänga av gasen? Jag tycker det, ja.
Men det här är ju också liksom min huvudinvändning, eller min huvudkritik mot då den svenska linjen. Som sagt, jag har inte några stora synpunkter på att vi inte tar emot någon rysk olja och inte heller den ryska gasen, även om det är liksom praktiskt svårt eftersom det inte sitter några kranar vid den svenska gränsen. Utan det jag vänder mig emot är ju den här liksom moraliserande tonen gentemot mot ja, men framförallt Tyskland, de länder som är beroende av gasen, och bristen totala frånvaron av liksom förslag på lösningar. Alltså Sverige skulle, om vi nu ska gå före, alltså jag tycker inte att det är mycket till att gå före när man vad säger, bara säger till någon annan hur de borde göra, utan att själv ta en särskilt stor smäll. Alltså det hade varit en annan sak om liksom Sverige hade i alla fall gått före genom att så här, vi stryper olja och gasen, och vi kommer också med ett erbjudande till Tyskland om att, vad säger, bistå er vad säger, kommande energikris om ni följer med, att vi exporterar mer av vår fossilfria kärn och med och tar en del av smällen. Men det har jag har inte sett att Sverige har erbjudit sig att göra det, även om vi i praktiken kommer att göra det eftersom det finns smittoeffekter.
Jag måste bara, Andreas, få säga det, att jag tycker att det är intressant, för att det finns få länder som har moraliserat mer just när det kommer till att liksom ta hårda ekonomiska smällar än Tyskland de senaste 10 åren. Framförallt då i början, nu har de börjat svänga lite, vilket jag tycker är bra med coronapaketet så här. Men om det är något land som har moraliserat när det kommer till hur man ska sköta sin ekonomi, så är det Tyskland. Fråga länderna i Sydeuropa. Sen kan man tycka vad man vill om det, men därför tycker jag att det blir en intressant jämförelse. Det andra är att de länder, så det finns ett land, nu vet jag inte om det är fler de senaste dagarna, för jag har inte kollat, men det landet som gick före, och det här nämnde jag i min text också, det är ju Litauen. Och Litauen går ju före, inte av ekonomiska skäl eller för att de kan, jag tycker snarare att de har visat tydligt i hur de har stått upp mot Kina och så där tidigare också, att de gör det av politiska och moraliska skäl och så. Jag tycker att det är hedervärt. Huruvida Sverige ska göra det kan man diskutera. Jag skulle säga att det är den svagaste delen i min text. Det vill säga att antingen kan man göra det genom att pusha på inifrån, så att säga, som regeringen vill. Eller så går man före genom att ta beslut öppet om att göra det på egen hand, vilket var det jag argumenterade för. Jag ser fördelar med båda de strategierna, men att liksom... Det är väl bara kör på. Sätt press på tyskarna. På vilket sätt man gör det är en sekundär fråga.
Bara en avslutande fråga här. Jag tänker, alltså, under andra världskriget så hade ju knappast Tyskland och Storbritannien sålt strategiskt viktiga råvaror till varandra. De hade inga kontakter alls och sålde inte ett nickel till varandra. Alltså, och detta på grund av att de befann sig i en existentiell kamp om liksom vilken framtid som skulle vara Europas och världens. Alltså om man tar den frågan, om vi liksom befinner oss i, vi pratar folkmord här, vi pratar diktatur versus demokrati, att det är den dimensionen som är den viktiga, att vi, EU som egenskap av demokratiskt och frihetligt står mot Ryssland, då blir ju valet ganska enkelt, då ska man naturligtvis inte handla och göra någonting. Finns det andra värden vid sidan om den, så att säga, kosmiska motsättningen, då kan man liksom börja spela på annat håll. Är det inte där någonstans där som den här diskussionen i slutändan hamnar? Var befinner vi oss? Vilken typ av konflikt är det världen egentligen befinner oss nu? Kan man tänka så? Vad säger ni om det?
Ja, men jag vet inte, att just i den meningen vet jag inte om Arvid och jag har olika uppfattningar huruvida det här är en existentiell konflikt eller inte, för det är i högsta grad. Jag tror mer det handlar om, vad säger, om man ska se den här, ja, men jag sa i början att liksom jag ser risker för en pyrrhusseger, liksom, är det energifrågan, är det ett slag i kriget eller är det kriget? Alltså jag kan liksom tänka mig att jag vill inte släppa det slaget, men liksom, jag tycker att det viktigaste är att liksom att vinna den existentiella striden, det verkliga kriget. Och jag är tveksam till om vi gör det genom att liksom svälta ut. Och så jag gjorde en liknelse i min text att så här, redan Napoleon insåg att man vinner inte krig på tom mage. Alltså det ryska fiaskot är hittills är ju mångt och mycket liksom logistikfiasko. Så här, energiförsörjningen, det är vår logistik. Alltså det är den europeiska, det är en del av den europeiska säkerhetslogistiken. Och vi har försatt oss i ett läge vi aldrig borde ha försatt oss i, men liksom konsekvenserna för kan bli
så
för
ni är liksom mer som en i Eisenhower här och föreslår att vi ska invadera Västeuropa, någon i Montgomery vill segra i Afrika och någon i Bomber Harris vill bomba sönder dem. Alltså det finns det är olika strategier.
Jag kanske är med Montgomery, den här lite som fick kritik för att de var försiktig och gick för långsamt fram mellan Patton och Eisenhower bara.
Arvid, du är Patton, är det så?
Så en mycket fin jämförelse, men jag inte anser mig värdig. Nej, men så här, jag håller med Peter om att jag tror att vi var en ingångsvärden som Stefan Löfven brukade säga. Det är ungefär samma. Det här kokar ju ner till något väldigt enkelt. Jag bedömer att det skadar Ryssland mer än oss, därför är det värt det. Peter gör motsatt bedömning. Sen den här frågan, jag vill inte vara så här för manikeisk ändå av intellektuella skäl, för det är alltid lite dumt. Men, och det är en otroligt svår fråga, hur mycket man kan och ska isolera Ryssland. Är det bättre att göra dem till någon sorts Nordkorea om vi nu kunde det? Helt så här, jag vet inte det. Jag vet bara att nu är det väldigt svårt att överhuvudtaget tänka sig av både moraliska och praktiska skäl att gå tillbaka till något jäkla normalläge där vi ska liksom på något sätt bygga upp någon sorts relation igen. Det blir mer och mer otänkbart såklart för varje dag som går. Och det är deras fel och det är en självklarhet. På det sättet är det ju en existentiell kamp. Jag vill stänga av gasen för att jag tror att det gynnar oss i kampen oavsett om den är existentiell eller inte.
Men stort tack. Då är uppmaningen både till er och till oss som har lyssnat att vi helt enkelt läser på bättre här och fortsätter analysera vad är det som skadar oss mer än dem. Det handlar om olika taktiker och strategier. Väljer man Patton, Montgomery eller kanske Bradley Omar? Stort tack för att ni var med, Arvid Åhlund och Peter Wennblad, och pratade om den här saken.
Tack.
Tack så mycket.
Och tack till dig som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och det får ni förstås göra om åsikter i den här frågan, för den är som sagt en fråga som jag tror många är genuint kluvna inför och också intresserade av att landa rätt i. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.